Ja, ska jag stå här bakom? Nej, vi skjuter fram lite grann våra positioner. Så där känns bättre. Det är ju så här med Bibeln, när man läser den, speciellt i Gamla testamentet, så märker man att det finns det enormt många berättelser om människor som får nya chanser, som får nya möjligheter. Och idag så ska den här predikan handla om en sån person, men den kommer också handla om dig. Och den här personen som vi ska möta idag, det är, alltså, han är inte så jättetrevlig faktiskt. Han tillhör dem, när jag kommer till de stycken och läser om honom, så tänker jag så här: vad är det här för snubbe? Hur är det möjligt att Gud säger att han faktiskt älskar honom? Hur är det möjligt att Gud väljer ut den här karln? Det finns ju miljoner människor att välja mellan. Och så väljer han honom. I alla fall. Och i det finns det ju någonting väldigt viktigt för oss att förstå. Det ska vi komma till. Jag ska läsa från första Mosebok, det 25 kapitlet, och verserna 24-28. Första Mosebok, 25 kapitlet, 24-28. Och där står det så här: när tiden var inne födde Rebecka tvillingar. Den första som kom fram var rödhårig och luden, som en skinnfäll över hela kroppen, och man gav honom namnet Esau. Sedan kom hans bror fram med handen i ett fast grepp om Esaus fot, och han fick namnet Jakob. Isak var 60 år när de föddes. Pojkarna växte upp. Esau blev en skicklig jägare och höll till i skog och mark, men Jakob förde ett lugnt liv och bodde i tält. Eftersom Isak hade smak för vilt tyckte han bäst om Esau, men Jakob var Rebekkas älsklingsson. Alltså, bara de här få verserna finns det så enormt mycket att säga om, för det är, man märker redan här att här kommer det ju inte gå så väl, va? Det berättas så mycket bara på några få korta meningar. Det är för att redan från början så pågår en kamp mellan de här två bröderna, Esau och Jakob. De är ju faktiskt nästan i luven på varandra hela livet. Mot slutet blir det bättre. Och här har vi en familj som vi idag skulle säga nog är dysfunktionell. Därför att vi har en pappa som favoriserar den ene sonen och en mamma som älskar den andra sonen. Och det borde ju inte få förekomma egentligen, eller hur? Så ska det ju inte vara en familj. Alla ska ju vara lika mycket älskade, eller hur? Så borde det vara. Men vi vet att det är så. Kanske är det till och med så att du sitter här som har varit med om att det inte är så. Har varit så i din familj. Sån här saker händer. Det inträffar sån här saker. Och det finns till och med beskrivet här i Bibeln. Och som alltid så är det ju så här att namnen på de här människorna som finns med i berättelserna har ju betydelse. Alltså man får ett namn som beskriver vem man är. Och här är, måste man ju säga att föräldrarna är ju inte direkt snälla. Det tycker jag inte. Esau, han föds, han är rödhårig, han är luden på kroppen, han har mycket hår på kroppen. Och han får gå omkring och heta luden hela livet. Esau betyder luden. Hör du luden, kom in och ät nu, luden. Är ju inte så schysst, eller? Det är ju inte det man vill säga. Jaha, tjena grabbar, ska vi spela lite fotboll? Ja, vad heter du då? Ja, jag heter Luden. Ja, känns inte som en bra öppning riktigt. Nej. Och så är det då den här Jakob. Jakob som får namnet den som lurar sig fram, eller den som tar någon annans plats, eller den som tar någonting som inte riktigt tillhör honom. Det är ju inte heller riktigt schysst. Vem är du då? Ja, jag är den som lurar. Och det är mamman och pappan som lägger de här namnen på sina barn. Hur schysst är det egentligen? Men det beskriver ju någonting om dem. Identiteten hos dem ligger väldigt mycket i det som de heter. Det är ju så här, när man läser berättelsen om de här två bröderna, det är ju ganska många kapitel. Jag skulle uppmuntra er till att läsa de kapitlerna som finns där i första Mosebok om de här två bröderna och det som händer. För det finns många saker att fundera över där och tänka över där. Men det är klart och tydligt i alla fall så här i barnåren och tonårsåldern där, så är det så här att Jakob i alla fall vid två tillfällen lurar sin brorsa Esau. Den första gången så handlar det om förstfödslorätten. Esau, han är ute och jagar, kommer tillbaka och är helt utschasad och han har inte kunnat äta någonting. Så han är superhungrig och där sitter Jakob och har knopat ihop någon linssoppa. Och han sitter där och ser läget. Här kommer brorsan hem, han är utsvulten, han behöver någonting att äta. Jag kan nog lura på honom den här soppan och samtidigt få förstfödslorätten. Och förstfödslorätten, det var ju en väldigt viktig sak. Det var många olika saker som man fick genom det här. Dubbel arvslott bland annat och sådana saker. Och där i detta så lurar han alltså av Esau den här förstfödslorätten. Nu är ju Bibeln tydlig på att Esau handlar ju väldigt klantigt i detta. Så ska man inte, alltså någonting så värdefullt kan man inte byta bort för bara lite soppa liksom. Men i alla fall, ja, det är den ena saken. Den andra saken är ju då när pappan står inför att han ska välsigna sina pojkar. Eller det är Esau som ska få välsignelsen av honom. Också någonting väldigt, väldigt viktigt. Att få välsignelsen från sin pappa betyder liksom att Gud kommer att ge någonting över ditt liv. Betyder väldigt mycket. Och Esau ger sig ut för att jaga. Och samtidigt så konspirerar Jakob och hans mamma. Nu ska du få till det här. Så du ska också få... får den här välsignelsen. Och då gör han klär ut sig. Han har någon skinnfäll på sig, så pappan luras och tror att det är Esau. Och så får han välsignelsen. Och när Esau kommer tillbaka så säger pappan till honom så här: jag har ingen välsignelse. Det finns ingenting kvar. Jag kan inte ge dig någonting. Då kommer ju det läget att då har Jakob liksom skött sig så illa så då kan han inte vara kvar hemma längre. Esau tänker att nu slår jag ihjäl brorsan. Så han flyr iväg. Och sen följer ju det här Jakob. Jakob lurar och blir lurad genom livet kan man säga. Och vi ska inte ta tid för det. Men det kommer i alla fall fram till en situation när Jakob har blivit välsignad av Gud. Han har en familj och han har också mycket getter och får och sådär. Så att han är egentligen ganska lyckad. Men då så en natt så får han ett möte med Gud som kommer att förvandla honom faktiskt. Och det är det vi ska läsa ifrån nu då. Första Mosebok 32 och 24. Där står det så här: Jakob blev ensam kvar. Och då brottades en man med honom till dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom: vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han: ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom: låt mig få veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sa han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. Och en berättelse om alltså hur Jakob brottas med en ängel från Gud, eller om det är Gud själv, eller hur det nu hänger ihop. Men i alla fall, det är en brottningskamp med Gud. Och i den brottningskampen så händer någonting med Jakob. dels så bryts han, alltså Gud slår till honom på höften liksom. Så efter det så haltar han, står det berättat om i Bibeln. Så någonting bryts i hans liv. Gud är kanske tvungen att ta till det där. Men samtidigt är det också så här att Gud säger någonting nytt över hans liv. Han ger honom ett nytt namn, Israel. Och det namnet, det kan betyda lite olika saker. Men dels så kan det betyda någon som har makt med Gud. Eller så kan det betyda Gud som har all makt, eller Gud har makten, eller det är Gud som dömer, det är Gud som råder. Och då i det där mötet med Guden den natten så skrivs en ny identitet över Jakobs liv. Han är inte längre den där som lurar och bedrar andra, utan nu säger Gud att han ser någonting annat i honom. Han har brottats med Gud och nu har han makt med Gud. Någonting nytt har hänt i honom. Det är till och med så att nu pekar inte längre hans namn på tillkortakommanden och fel i hans liv. Utan nu visar hans namn istället på Gud. Det är någonting helt annat. Du vet, vi kan leva våra liv så att vi bara försöker rikta allt vårt ljus mot oss själva. Men Gud vill förvandla oss så att det inte längre pekar på oss själva. Utan från oss går en stråle som pekar mot Gud och upphöjer honom. Och ger honom ära och låter honom få bli stor. Gud kan göra det. Gud kan vända ditt inåtvända liv till att vara ett utåtvänt liv som upphöjer och ärar honom för den han är. Och det är det som sker med Jakob. Han blir i grunden förvandlad den där natten. Och efter det här så är Jakob en förvandlad människa. Därför att nu är han på väg tillbaka till sitt land där han bodde förut. Och han får träffa Esau. Och den här gången när han kommer till Esau, då är det inte för att lura och bedra. Utan då är det för att säga, ja, jag har gjort fel mot dig. Jag har med mig gåvor till dig. Förlåt mig för det jag har gjort. Han vill försonas med sin bror. Någonting har liksom hänt i honom. Han har förvandlats. Och du vet, så här är det. Gud vill skriva ett nytt namn över ditt liv. När du tar emot Jesus Kristus i ditt liv, då skrivs en ny berättelse in i dig och någonting nytt händer. Du får en ny identitet. Nya testamentet säger att vi iklär oss Jesus Kristus. Du vet att du är som en Michelin-gubbe som går omkring inklädd i Jesus Kristus. Så att när människor ser dig så ser de inte längre dina tillkortakommanden och det som liksom inte blev som det skulle, utan de ser en annan verklighet. Gud vill förvandla ditt liv och Gud vill skriva någonting nytt över ditt liv. I Uppenbarelseboken 2:17 så står det så här: åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får den. Du vet att det finns ett namn som vilar över dig, som berättar om vem du är. Och det är ett namn utav välsignelse som kommer ifrån Gud. Ibland när vi tittar på våra liv så kan vi tänka så här. Se här på min berättelse. Se hur det ser ut. Se kapitlen som har skrivits. Och så läser du en del saker. Och så tänker du, det här är jag inte stolt över. Och så tänker du, det här blev inte som jag hade velat. Det är tydligt i Jakobs liv att det finns många saker som han inte kunde vara stolt över. Men det är också tydligt att Gud fortsätter och skriver berättelsen över hans liv och förändrar hans liv så att det blir någonting helt annat. Israel, ja, men han blev ju stamfader till Guds eget folk. Gud valde det där som var så illa och fel och gjorde det till någonting som blev till välsignelse för andra. Och så är det också med ditt liv. att han vill skriva en berättelse över ditt liv som liksom inte är din egen. Det betyder inte att allt som har varit bara liksom utplånas eller att det blir alltså det som har hänt innan bär du ju med dig. Det har påverkat ditt liv. Men så börjar Gud skriva över ditt liv med nya ord och med sitt blod. Och då blir det istället en berättelse som kan lyfta andra människor och välsigna andra människor. Man kan ju tänka på människor som verkligen är, som har varit viktiga för kyrkan eller för kristen tro och så där. Det har ju du exempel på. Du tänker på någon så här. Ja, men den personen, den var viktig. Och nu så ska vi ta ett sånt exempel. Det är inte säkert att alla vet vem han var, men han hette i alla fall Hudson Taylor. Hur många är det som vet vem Hudson Taylor är? Eller vad? Och titta, här är det några nävar. Det är några nävar som vet vem han var. Alltså Hudson Taylor, han var missionär. Och han startade någonting. Han åkte till Kina och var missionär i Kina. Och så startade han kinesiska inlandsmissionen. Och från kinesiska inlandsmissionen så skickades det människor från England, från Tyskland, från Sverige, Finland, Norge, Schweiz, USA. Människor som skulle åka till Kina för att evangelisera Kina. Och det gjorde de också under en lång period. 1800-talet och in på 1900-talet och så. Och den här organisationen finns fortfarande kvar då. Han har fått betyda att miljoner människor i Kina har fått grepp om vem Jesus Kristus är. Bara i den här veckan så var vi på en pastorsregionmöte här i Västra Götaland. Och då fick vi möta broder Jan. Ja, uttalet är ju tveksamt, men Jan kanske... Och han är ju från Kina naturligtvis då. Och han berättar om att idag i Kina så är det, räknar man med att det finns ungefär 200, nu ska ni lyssna här, 200 miljoner astronomiska summor. 200 miljoner kristna. Varje månad så är det ungefär 1 miljon människor som säger sitt ja till Jesus i Kina. Och det här... Hudson Taylor har ju varit med i detta. Han är inte med nu naturligtvis, han död sedan länge, hemma hos Gud sedan länge. Men han var med och grundlade någonting. Kan man säga att han har betytt mycket? Ja. Och så tänker du så här, ja, det är ju så där, det finns ju en del liksom. Men du vet, mitt liv, det är inte något Hudson Taylor. Nej, jag håller med dig. Det är inte mitt heller, det är väldigt långt ifrån liksom. Jag ska ställa en fråga till dig. Vem var egentligen viktigast? Var Hudson Taylor viktigast? Eller var hans mamma viktigast? Jag har ingen aning om vad hans mamma hette. Jag vet inte. Jag tror inte att någon av er vet det. Nej. Ändå så berättas det om Hudson Taylor att när han växte upp så förkastade han Gud. Han ville inte ha med Gud att göra. Han brydde sig inte om Gud. Fram till att han var 18 år så hade han ingen tro. Han gick inte i kyrkan eller någonting sånt. Men så en dag berättas det om att han kom hem till sitt hem där mamman och pappan bodde. Och sen så fick han tag på någon liten bok om Jesus och om korsets betydelse och vad det betyder för en människas liv. Och där och då så blir han frälst. Han tar emot Jesus genom det där som han läser. Och så kommer han till sin mamma och så berättar han, vet du vad som har hänt? Jag har tagit emot Jesus. Och då säger hans mamma så här, det vet jag att du skulle göra. För jag har bett för dig i över 10 års tid. Och Gud har sagt till mig att du ska komma till honom och tro på honom. Och jag vill ställa dig frågan, vem betydde egentligen mest? Var det Hudson Taylors mamma som betydde mest eller var det Hudson Taylor som betydde mest? Det är ju helt omöjligt att besvara den frågan, eller hur? Det går inte. Vet du, din uppgift Du kan aldrig, det går aldrig att liksom mäta din uppgift utifrån mänskliga ögon. Utan det är alltid så att det Gud vill med ditt liv, det har ett värde som är viktigt för hans rike. Ibland är det så att det blir synligt. Men det finns alltid de som är de dolda hjältarna. Det finns alltid de som har bett och burit saker och ting i en församling. De som har varit med och gett saker in i Guds rike. De som har varit med och stöttat och hjälpt och trott på saker. De som inte har givit upp. Vad det handlar om är att Gud vill skriva sin berättelse in i ditt liv. Så att en dag när du står där inför honom så är det en berättelse som visar mer på honom och mindre på dig. Jag satt här i tisdag så vi hade våran bönesamling på kvällen. Så visste inte jag riktigt vad jag skulle predika om. Men där och då så upplevde jag ett tilltal. Och det tilltalet handlar om detta. Att jag ska säga idag att Gud vill skriva ett nytt kapitel i ditt liv. Han är inte färdig med din berättelse. Utan det finns flera saker som kommer. Och då så är det också så här att det kan finnas en del som räknar ut sig själva på grund av ålder. Och då säger Gud så här till dig. Lever du? Ja, och jag tror förhoppningsvis att alla här inne svarar ja på det. Och då är det så här att Gud är inte intresserad av det numret som står på din ålder. Om du har långt kvar eller om du har kort kvar i livet. Han kan göra någonting med din tid som är kvar. Och han vill göra någonting med den tiden som är kvar. Han vill skriva någonting nytt över ditt liv. Idag ska vi fira nattvard. Du ska få möjlighet att komma fram här och ta emot nattvarden. Du får möjlighet till förbön och så. Och idag så får du möjligheten också att ta emot ifrån Gud det som han vill skriva över ditt liv. Ibland kan man tänka så här, jag hade någonting, jag tror att jag hade någonting, jag var på gång med Gud, men någonting som skulle hända, men jag har tappat det. Det har försvunnit. Jag trodde att det var någonting, men det har försvunnit. Men vet du, Gud slutar inte upp. Gud har inte gett upp om detta. Gud vill någonting med ditt liv. Han vill bjuda in dig och så vill han säga så här. Du, vi ska göra någonting av det här tillsammans. Du behöver inte göra det av egen kraft. Det handlar inte om det. Det handlar om att Gud vill skriva någonting nytt över dina dagar. Nya kapitel som andas liv från honom. Det är det han vill göra med ditt liv. Och du kan inte säga att det här livet och den här uppgiften, den var inte värd någonting. Därför att det är Gud som ser det stora perspektivet. Ditt liv är viktigt för honom. Ja, Jesus. Herre, tack för att du ser våra liv, Herre Jesus. Du ser det bristfälliga, du ser det som finns i oss som är det där som har blivit fel och trasigt, Herre Jesus. Det där som är en Jakobsfigur i oss, Herre Jesus. Du ser att vi många gånger vill rikta blickarna mot oss själva, rikta strålkastarljuset mot oss själva och vilka vi är, Herre Jesus. Och det går ju inte så bra, Herre, men jag ber. Jag ber för alla livsberättelser, alla liv som är här inne, Herre. Jag ber för de kommande kapitlen som ska skrivas, Herre Jesus, tillsammans med dig, Herre. Och jag ber, Herre Jesus, att det ska få bli till välsignelse. Jag ber att människor som har fått gett upp, Herre, att du ska komma med ny kraft, Herre Jesus. Med ny styrka, Herre Jesus, att de ska få kunna gå ut och komma ut, Herre Jesus, i det som du har tänkt för dem, Herre Jesus. Ber om det. Far i himmelen. Herre, väck tron, väck hoppet, Herre Jesus. Ber om det. I Jesu namn. Amen.